Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede
och Lena Ljungdahl.
Ja, men hej Lena Ljungdahl.
Hej Anna Ginghede. Men så trevligt. Avsnitt 322.
Jaha, det kan du hoppa upp och snärta dina piffiga skinkor på. Jag mår bra, tackar som frågar. Det tycker jag. Hösten är i full gång. Frågan är ju snarare hur du mår. Andas
jo,
du?
Jo, men jag mår bra.
Har du näsan har du näsan över ytan, så att säga?
Ja, jag har det. Men jag har inte haft det hela. Jag har haft årets tajtaste arbetsperiod. Det visste jag att det skulle vara. Men det har faktiskt varit helt sinnes. Och det får man ju skylla sig själv. Men ja, har varit runt, så att säga. Jag har sett ganska många kommuner på kort tid.
Ja, det är
jag har sett många hotell av varierande ljuvlighet. Ett hotell jag bodde på, där undrar jag om jag kanske blev inlagd på anstalt eller någon form av sanatorium. Det var 6 stycken såna här röda nödknappar.
Just det.
Såna som man ser på ålderdomshem vid tröskeln inne i badrummet. 6 stycken såna på mitt rum. Och om du tänker att sänggaven är av björkfaner, så vid varje sänglampa så var det en röd nödknapp. Ingen kontakt. Ingenstans man kunde liksom kräma i mobben.
Nej.
Utan det nödknapp var, vid huvudändan.
Hade du en sån här, vad heter det, som man drar upp sig i sängen också?
Hade inte alls blivit förvånad. Inte alls. Och sen undrar jag varför alla hotell envisas med att ha på jättestora vita väggar så hänger det jättesmå tavlor med lotusblommor på.
Så obegripligt.
Eller sten i vågskap. Som ni hör så använder jag inte så mycket av min budget till att bo på hotell. Om jag inte
är i Göteborg.
Om jag inte befinner mig någonstans där S-Group har sina hotell. Men då jävla bor jag fint. Nej, men jag har haft det bra. Men jag är otroligt trött. Jag har inte sömnskuld för att jag har sovit rätt mycket. Men jag är helt slut. Och det är skönt att jag har en lite lugnare vecka den här veckan.
Alltså det är ju också så här, nu tänker jag brygga över till dagens ämne. Och på temat, du hade ju en ganska så att säga håll käften full agenda redan innan presskonferensen i förra veckan.
Ja, alltså det var nästan så att jag hade precis kommit tillbaka till Stockholm och kört ner fötterna i 2 galoscher vid stugan och stod och knippte av daljor och skulle göra mig en fin bukett. Och så började presskonferensen. Och när den började kände jag bara, men buckle up, tant människa. För sen var det liksom radio, tv, tidningar,
vi pratade
nära anhöriga.
Alltså om presskonferensen som annonserade förhöjningen av terrorhotsnivån, kanske vi ska också vara tydliga med.
Ja, men det var bra att du förtydligade så att det inte var presskonferensen för lokala bridgeklubben har släppt en ny kortlek. Nej, men det, och det, i och med att det är liksom, det är ungefär där jag rör mig yrkesmässigt. Så det var inga konstigheter, det var ju bara att säga, rafsa hem daljorna och trycka ner dem i en vas och så börja jobba igen.
Så kan det vara. Hur blir man expert på terror och terrorhot? För man ser många experter nu i olika forum, så att säga. Hur ska gemene man veta vad man ska lyssna på?
Ja, det är inte alltid lätt. Man får ju hoppas att de journalisterna, för det är ju oftast journalister, det kan vara från lokalradio, det kan vara från nationell radio, det är de olika dagstidningarna, kvällstidningarna och tv-program. Man får ju hoppas att de vet ungefär vart de ska gå. Sen är det lite olika expertis. Jag till exempel var med rätt tidigt i en artikel i Aftonbladet gällande hur Säpo jobbar för att avvärja terroristbrott. vi ska prata om det senare i det här avsnittet. Men då var det ju jag och sen var det ju terrorforskaren Ranstorp från Försvarshögskolan. Och så var det ju presschefen på Säpo. Då har de liksom gått på en som... En som jobbar myndighet, en som liksom nischat sig på terror och jag var ju med på kanten, kan man säga, som säkerhetsspecialist. För att det här berör ju väldigt mycket myndigheter, men det berör ju också alla oss
den
människor.
Den enskilda.
Ja, men alltså, och bara mina vänner som har ringt, kan jag springa Minasloppet ikväll? Ska jag släppa in ungarna till kulturfestivalen? Ska jag sluta åka tunnelbana? Ska jag jobba hemma nu? Så att det är ju, man har ju varit lite informations... central ett tag. Och då sa ju du och jag, Anna, det här är ändå top of mind för de flesta. Så att då stekte vi den planen vi hade för den här torsdagen. Och så pratade vi lite terrorhot, lite kunskap, lite tips och råd och sådär den här veckan. För att ni ändå där ute tänker på det så mycket.
Mycket bra, mycket bra. Men ska vi försöka sammanfatta då vad den här presskonferensen egentligen innebar? Vad innebär det att man höjer terrorhotsnivån från en 3 till en 4 på den här 5-gradiga skalan, Lena?
Ja, det innebär ju att, och den som tar beslutet är ju säkerhetspolischefen, hon heter Charlotte von Essen. Det innebär ju att det tillsammans med de olika organen som gör de här analysen och bedömningarna, det är inte hon själv såklart, har bedömt att hotet har gått upp från ett förhöjt hot till ett högt hot. Och hot för vad då? Jo, det är ju sannolikheten att personer med avsikt och förmåga att genomföra attentat i Sverige, den sannolikheten är nu hög istället för förhöjt. Så att det, egentligen är det ju bara en siffra på ett papper, på en skala. Och det är ju någon form av signalvärde. Och det, då skickar ju de ut en stark signal till olika samhällsaktörer, till kollektivtrafiken, till arrangörer, till de som ska resa och sådär. Men det är en siffra på ett papper, men den säger att de har information. Och det är ingenting här och nu, utan det är en samlad bedömning som liksom har skett över tid.
Mm.
Där de säger att nu är det ett högt hot att människor som vill och kan begå terrorattentat i Sverige kommer att göra det. Och det är ju allvarligt. Det kan man inte sticka under stol med.
Nej, det kan man verkligen inte göra. Jag tyckte det var väldigt intressant. Hon var ju noga med att betona att det inte är enskilda händelser som så att säga knuffar upp eller ner terrorhotsnivån. Så man fick ju en känsla för att det liksom är ett brett spektra av olika händelser, skeenden, liksom omvärldsbevakningen och vad som sker i vår omvärld och så vidare som bidrar till det här. Det var det ena. Och sen det andra som jag tyckte var väldigt också intressant, det var att hon också tryckte väldigt noga på att det här höjningen av nivån nu är, det främsta syftet är att skicka en signal till omvärlden om att vi är på tårna med allt vad det innebär. Det är ett signalvärde, ja, men, som du säger.
Mm. Det är ett starkt signalvärde både för aktörer nationellt men även internationellt, men också såklart för de tänkta antagonisterna, de som skulle eventuellt i dagsläget planera någonting.
Jag menar det.
Och sen sa ju du det här med brett spektra, det är ju det, inom ramen för varje nivå, vi har ju legat på en 3 ett bra tag nu, den har ju såklart stärkts, eller vad man säger. Det är ju inte ett kriterie som skickar över, utan det finns ganska mycket utrymme inom en siffra innan man kliver över på nästa. Men jag tror att den samlade bedömningen som de säger, det är ju givetvis de här desinformationskampanjerna som har varit mot Sverige. Det är ju koranbränningarna, det är ju det hatiska läget, uppmaningarna, de hotfulla reaktionerna.
Polariseringen, radikaliseringsprocesserna.
Och jag tror att man kan knyta en stor del av den här förhöjda hotbilden till det de pratar om. Det är ju den våldsbejakande extremismen som är islamismen i det här fallet. Som en reaktion på det som har varit. Och Sverige är liksom under lupp för att vara ett fientligt land mot muslimer och islam. Sen om det är rätt eller inte, det skiter ju de som gynnas av det här. Vi ska komma in på det senare. Men det är liksom det är den kontexten som har förhöjt hotbild. Och sen hjälper det ju inte att till exempel brittiska UD går ut några dagar tidigare och säger att vi tror att det finns en stor fara att det kommer ske attentat i Sverige. Alltså det är ju såklart att Säpo samverkar med liknande organ runt om. Ja. Vad vet ni som inte... Det är såklart att det görs en samlad bedömning med internationell samverkan.
Men blev du förvånad att det kommer den här höjningen nu?
Nej, jag tyckte att det var väntat, nästan så att man är lite förvånad att det inte har skett tidigare. Jag tror inte att det har ändrats så jättemycket de sista dagarna, utan läget har ju varit konstant. Och det försöker jag säga till mina vänner som har, vi struntar i midnattsloppet. Men du vet, det var exakt samma förra veckan, det kommer vara exakt samma nästa vecka och förmodligen om ett år också. Mm. Så att det där är inte hållbart. Men nej, jag är inte förvånad. Är du det?
Nej, egentligen inte. Det kan jag inte säga. Att det är
inte, bedrövad, inte sett men inte
till
förvånad.
Sista halvårets samhällsutveckling. Säger jag inte det. Men ja, lite bedrövad. Och det blir så här, det slår an en annan och ny ton, tycker jag. När man förhåller sig till Sverige i andra delar av världen så ja. Som en stat som är potentiellt, så att säga, potentiellt mål för terrorattacker. Ja. Därför att det är ju ändå trots allt någonting nytt för de allra flesta.
Nej, men och det är ju det man blir så förskräckt för. Och jag har ju pratat med rätt mycket muslimer i Sverige nu sista dagarna. Och blir helt förskräckt. De säger att det här är ju ett av världens bästa länder att bo i som muslim. Så man blir så deprimerad över ryktet och också vetskapen om att de här som uppmanar till terrordåd och uppmanar till radikalisering och hat mot Sverige, de vet ju att det är så. Ja. Men de skiter i det, utan de utnyttjar momentum att slå split. Det är det som är bedrövligt. Jag vill bara säga att jag svävade förbi att Charlotte von Essen gör inte själv den här bedömningen, utan den görs ju av Nationellt centrum för terrorhotsbedömning, NCT. Och där i finns det representanter både från FRA, alltså försvarets radioanstalt, MUST, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och Säpo tillsammans som gör det här. Och sen är det hon som tar beslutet. Och då är det frågan, vad är det som gör att vi inte hamnar på en femma? Och det här är ju en bedömningssport. Jag gissar, och det har läst mig till av alla myndighetsaktörer, vi kommer ligga kvar på en fyra. Det är inte så att vi går ner till en trea nästa vecka. Nej. Och ska det bli en femma, då är det liksom ett konkret hot. Då vet de ju om att ett attentat är nära förestående. Det liksom kan hända här och nu. Så att då ska det ju till någon ganska stringent information. Så jag tror att, återigen, det ryms jävligt mycket inom en trea och det ryms lika mycket inom en fyra.
Det är som ett betygssystem som vilket som helst.
Ja, A minus och plus. Och. Du fick en stark fyra, Lena.
Ja. Men du, jag tänker att den här höjningen, det var ju inget man kom på liksom dagen före naturligtvis, utan det här har ju varit på agendan en tid hos NCT. Alltså Nationellt centrum för terrorhotsbedömning. Därför att det medför ju ändå ganska mycket samhälleliga, så att säga, insatser nu. Det här är ett strategiskt beslut som också då tog det genomsyra nu allt ifrån den enskilde till myndigheters ageranden. Och jag tänker att det är många som står där ute nu och skriker och vill ha, så att säga, ge oss en manual nu. Hur ska vi agera sett till det här? Vad kommer att hända framöver, Lena? Vad ser du i kristallkulan?
Det som kommer hända är att, om vi börjar med liksom privatpersoner, vi alla, allmänheten, morsor, farsor, kompisar, anhöriga, anställda, vi kommer att beröras på olika sätt. Vi kommer märka det när vi ska vara på arrangemang, det kanske är mer rigorösa säkerhetssystem. Vi kommer märka kollektivtrafiken, att man kanske öppnar och stänger fler vägar in och ut. Vi kommer kanske behöva underkasta oss mer, men att det märks när du åker till jobbet, är på ditt jobb, går och handlar. Du kanske kommer se fler beväpnade poliser, alltså med förstärkningsvapen. Det kommer kunna påverka oss alla.
Alltså. Det vill man ju inte.
Nej, och jag, det brukar jag prata om när jag föreläser, att lugna lite det. För att det gör ju olika polismyndigheter runt om i världen. Jag brukar jämföra med så här, åker du till Times Square nu, så kommer det kommer att stå tungt beväpnad polis som har liksom strandpost mitt på Times Square. Och då undrar du, vad vet de som inte vi vet? Jo, det enda de vet är att om det skulle hända någonting här, för det här är en signifikant plats, det är ett signaturmål, det är mycket folksamling, det är mycket oskyddade människor. Det vi vet är att om det skulle hända någonting, det som kommer få stopp på skiten, det är en snabb och aggressiv, offensiv konfrontation. Exakt. Och för att den ska komma så snabbt som möjligt, så kommer man strategiskt att placera ut människor med utrustning, taktik, mental förberedelse för att göra det. Men vi som bara går där, vi blir ju rädda och tänker, vad vet de som inte vi vet? Nej, men vi står bara här just in case. Man måste tänka lite så också. Men det är såklart att det påverkar oss.
Och kanske återigen ett signalvärde. I de här folkmassorna går ju en och annan lättpåverkad kanske. Som funderar på hur polisen jobbar. Mm. Häromdagen bara, när jag skulle åka ut till en brottsplats och rikta upp ett förbindelseprov, så frågade radiooperatören, 8710, har ni förstärkningsvapen med er i fordonet? Mm. Jag höll nästan på att börja garva. Förstärkning? Nej, jag har kolpulver.
Gamla Bettan ska inte ha någon MP5, skulle jag säga. Lägg den på någon annan.
Och jag vet inte om det bara var så att säga en miss i protokollet, eller om det här faktiskt är en så här deleffekt av det här.
Men alltså nej, men så är det. Jag kan säga så här, när jag började som polis, låt oss ta oss tillbaka till 2002 i Skärholmen, då gick ju vi, jag vet inte om vi hade en skjutinstruktör som tyckte det var extra kul, men fy fan vad vi sköt MP5.
Mm.
Fan, veckobasis var vi nere i skjutkällan och sköt MP5. Kanske mer än Sig Sauer. Men på den tiden, om det var liksom skulle hända någonting, då var man ju tvungen att åka in till stationsbefälet, kvittera ut, hämta en nyckel, gå till ett kassaskåp. Nu för tiden, och det är inte nu, utan jag skulle säga det från att man tog en lite mer helhetsgrepp, kanske 2013 och framåt, så finns det många fler poliser som både har kapacitet och tillgång till förstärkningsvapen. Mm. Så det är nog inte en helt utopi, fast kanske inte i din teknikerbuss. Alltså, där är det bättre att slänga in en kaffe, en termos.
Jag tror att jag skulle nå större framgång att kasta en termos på en terrorist faktiskt idag, än att skjuta MP5. Ja. För det har jag inte gjort på 10 något år. Nej. Nåväl, vi ska inte fastna där naturligtvis.
Men du kommer bli berörd av det här. Jag antar att du redan blivit det. Ni måste ju ha fått någon information där och då.
Ja, men vi har ju fått viss information. Jag kommer naturligtvis inte gå in på vad det är för information. Men det kommer ju såklart, det förstår man ju, medföra en förstärkt förmåga, kan man väl säga.
Ja,
det kan innebära mer beredskap, och det kan innebära att vi liksom får strategiskt förhålla oss till saker och ting lite annorlunda.
Beslut är stort.
Och ju, precis, BIS. Jag nämnde ju några av de här idéerna och tankegångarna för dig häromdagen. Så ja, nu i första hand så tänker vi några veckor framåt, och då sa du du, den här fyran, den kommer vi ligga på länge. Det här kommer övergå i ett normaltillstånd. Är det det vi har att se fram emot?
Ja. Jag tror att man både som polisanställd och som vem som helst allmänhet får nog tänka så här. Det är ingen idé att lägga dig till med ett leverne som du inte kan ha uthålligt. Du kan tänka lite som under pandemin, när du typ sov på dina vita bönerburkar och bunkade toapapper och betedde som en jävla tokskalle.
Mm.
Ja, det kommer inte hålla över tid. Så om du ska börja jobba hemma nu och undvika kollektivtrafik och aldrig göra något kul, det kommer du inte kunna ha över så lång tid som det kommer krävas. Och det här med att vi tar ett beslut i stort som gäller första helgerna, det kommer vara likadant om 16 helger. Mm. Då kommer man få ha samma beredskap. Det kommer inte hända. De tar inte ett beslut om en 4 för att sen gå tillbaka till 3. Vi har ju varit uppe på 4 och vänt.
Har vi det? Mm-hmm. Ja. Visste inte jag.
Vi har varit på 3 länge, men vi var uppe på en 4 och vände i samband med, liksom inför Akilov kan man väl nästan säga. Runt där, runt 16 tror jag det var. Ja. Så, men det var under en period. Men det är liksom, vi pratar inte veckor.
Nej.
Mer troligt år.
Mm.
Tror jag.
Förstår.
Mm. Men något nytt normalt tillstånd. Och sen ska vi inte glömma att det är ett högt hot.
Mm.
Alltså, man måste kunna hålla de där två jätteobekväma tankarna i rad. Å ena sidan ett högt hot. Det finns människor, tusentals människor, med avsikt och förmåga. Våldsbejakande extremister. Men också enormt låg sannolikhet att just du som lyssnar skulle vara precis där just då. Men om du är det, då är ju konsekvenserna skyhöga om du inte agerar rätt. Mm. Så att vi ska prata lite om de där grejerna. Det första som hände var ju att dagen efter, eller om det till och med var samma dag, då började ju spridas sms om att man ska undvika köpcentrumen.
Ja, just det. Jag hade läst det.
Jag ska läsa upp. Ja. Ja, jag ska läsa upp det sms för dig.
Vad var det? Ja.
Mm. Det låter så här. Så se. Hej, hälsa alla du känner att undvika Mall of Scandinavia och Täby Galleria. De har gripit folk som har planerat att göra saker där, men de har inte gått ut med det än. Och sen så, vem det kommer från, står det, från frugans kusin som jobbar på SOS Alarm.
Nämen.
Stod det som avsändare. Och det här skapar ju skräck. Direkt.
Ja, men det är klart, det blir ju en jädra moral, eller moralpanik kanske vi inte ska prata om, men panik i alla fall. Ja. I en tidigare förhållandevis trygg befolkning så kan ju ett sånt här sms verkligen omkullkasta och skapa gungningar i fundamenten, så att säga.
Verkligen. Men det som kommer hända nu, det finns ju en svensk strategi för att kunna motverka terrorism, och den går ju ut på att förebygga, förhindra och försvåra. Mm. Det arbetet har ju intensifierats, det är inte nu, utan den har ju gjort det under lång tid.
Men den här
tid,
är väl
ytterligare
10 år gammal,
ja,
den
här
regeringsinriktningen. Ja.
Exakt. Och vad det går ut på att förebygga, det är ju att massa olika myndigheter och samhällsaktörer ska jobba för att motverka och minska avsikten att vilja begå brott, terrorattentat eller stödja den typen av verksamhet.
Mm.
Man vill motverka radikalisering och så vidare. Till exempel CV, där jag är rådgivare, Centrum mot våldsbejakande extremism. Att de har tillkommit överhuvudtaget för några år sedan, det är ju en del av strategin. Hur ska vi kunna förebygga det här? Mm. Vi behöver en myndighet som bara jobbar med det. Förhindra, det är ju om någon håller på att planera ett attentat, att en sån sak som att myndigheter kan dela information med varandra för att kunna lägga en pussel tillsammans och bygga liksom ett ärende så att man kan avstyra det här. Och sen har vi då försvåra, och det är ju allt från, alltså allt som säkrar upp skyddet för människor. Det kan vara att skydda information, känslig information. Det kan vara att skydda vissa platser, ja. Såsom Drottninggatan. Man sätter upp ännu större såna här betonglejon. Mm. Och det här involverar ju jättemånga myndigheter. Mm. Det är inte bara Säpo som jobbar med det här.
Nej. Såklart inte. Nej, men jag vet, alltså sett till den nya delar av den nya lagstiftningen vi har fått är ju inriktad på det förhöjda terrorhotet. Jag tänker dels på nya regler kring ett ökat gränsnära arbete för polisen. Ja. Vi pratar om att MSB har ju en gedigen agenda i frågan. De gör fortlöpande sårbarhetsanalyser, de bedriver utbildning, jobbar med allt som rör krisfrågor.
Ja. Det är, och nya brottet om att delta i terroristorganisation, det kom ju nu, första juli.
Ja, för att inte tala om den ökade operativa samverkan mellan polisen och andra aktörer. Nej, vi kommer nog se ganska många effekter av detta, tror jag.
Och nu i juli, tror jag det var, så kom ju ett nytt regeringsuppdrag. 15 myndigheter har fått ett uppdrag att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism. Mm-hmm. Säpo är chef, alltså de ska vara sammankallande och sammanhållande. Och sen så ska det här delredovisas 24, 25 och 26, lite beroende på vad man fick för uppdrag.
Mm.
Så att nu pekar ju regeringen med hela handen på de 15 myndigheterna som är ju mest berörda av det här. Så att det pågår ju jättemånga saker parallellt. Och varför är man så brydd över det här med terrorism? Och det vi kan se i samhället nu, att du och jag är oroliga, att våra anhöriga är oroliga, att vi nu här idag diskutera saker som att ska vi inte få, ska vi strypa åt yttrandefriheten, ska vi skärpa upp ordningslagen och så vidare. Det är ju precis det som de vill, de
klart.
Som vill slå sprit i ett samhälle. Så att terrorism hotar, i sin natur så hotar det fred, säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Det är väldigt många som hojtar nu och skriker högt om att gör det här. Då gör vi exakt det de vill att vi ska göra.
Ja, det här är tunga och svåra och utmanande frågor. Likväl viktigt för oss alla att känna till. Och mer kommer vi att få efter pausen. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 322 av Krimpoddarnas krimpodd. Idag så pratar vi om den förhöjda terrorhotsnivån. Lena, var ska vi nu i agendan?
Jag tänkte att vi skulle beskriva lite om vad Säpo gör. Nu, jag skrattade lite åt Fredrik Hultgren Friberg, han som var presschef på Säpo. Det måste ju vara ett ganska...
Ja, han har bråda dagar så att säga.
Han har bråda dagar, men han säger ju ingenting. Det är ju en intressant kombination. Men det vi kan säga och det vi vet, jag tycker ändå att det är viktigt, det är ändå folkbildning på riktigt. Vad gör egentligen Säpo för att avvärja terrorattentatet? Och då, de jobbar ju med någonting som heter kontraterrorism. Det är en av deras avdelningar, precis som kontraspionage eller så. Mm. Och vi pratar ju dygnet runt, året runt, jämnt och ständigt så sker det ju underrättelser. Det är inhämtning av information, bearbetning av information, analys av fragment av information som de både kan inhämta själva men som de också får från, ja, men låt säga, UD. I Storbritannien, i det här fallet. Och jobbet är ju att hela tiden ligga steget före.
Mm.
Och de samverkar, man kan säga så här att om man inte gillar samverkan, då ska man inte hålla på med myndighetsutövning i Sverige idag. För det är ju, varenda jävla konferens jag är på, så är ju sista raden är, vi måste samverka mer om vi ska lyckas med det här. Och då finns det till och med namnet... tipsar lite om vad de håller på med. Samverkansrådet för terrorism. Det är 15 myndigheter. Jag skulle bli otroligt förvånad om det inte är samma 15 myndigheter som har fått ett regeringsuppdrag just nu. Utan det är nog de myndigheterna.
Känns rimligt.
Och de samverkar kring det här. De samverkar ju givetvis också med NCT som vi pratade om tidigare som bedömer terrorhotet. Jag var med i den här artikeln som jag pratade om med Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, Fredrik Hultgren Friberg, presschef Säpo och jag, vi blev intervjuade. Ando, vad gör Säpo egentligen? Hur många av såna här terrorhot avvärjs och hur gör man det? Och när kliver man in och gör det?
Mm.
Och då sa de så här, ja, vi i Sverige har ju inga siffror, sa Säpo. Vi har inga det är klart att de har.
Ja. Det är klart.
Det är klart, de har stringent koll på hur många de har avvärjt statistik och så vidare. Ja. Sen så är väl det klokt att inte gå ut med
verkligen.
Det. Där skiljer sig lite mellan länderna.
Mm-mm.
Men vi kan sammanfatta så här. Säpo avvärjer terrorattentat hela tiden.
Mm.
Men det görs ju givetvis på olika sätt och i olika skeenden. Ibland redan på planeringsfasen, ibland förberedelse, ibland kanske till och med försök.
Mm.
Och då blev jag intervjuad om den här balansgången som jag som spanare har fått balansera på ganska många gånger. Alltså, vi vill ingripa och vi vill ingripa här och nu för att vi befarar att någonting farligt ska hända.
Mm.
Men om vi ingriper här och nu, då har vi absolut inte tillräckligt på fötterna för att nå ett åtal. Så de här personerna kommer bli inkastade i häktet och sen kommer de bli utsparkade utan att passera gå. Det är för att vi har inte tillräckligt på fötterna för att hålla kvar dem.
Mm.
Men, och det var ju han väldigt tydlig med från Säpo, säkerhet går före en utredning. Det, givetvis avvaktar vi inte ett ingripande med risk att det kommer att genomföras ett dåd.
Nej, såklart.
Men man kommer ju givetvis vilja avvakta så länge som möjligt. För ju längre du avvaktar, och det som, man, som sker medan man avvaktar, och det är ingen hemlighet. Det är ju mer underrättelse, mer spaning, och det är teknisk spaning. Det sker ju massa saker parallellt och samverkan för att kunna bygga sitt case. Så när man väl slår så får man in dem där de ska vara. Man har en robust utredning så man når en lagakraftvunnen dom så att personerna inte kommer ut igen direkt och kan fortsätta sin planering. För avsikten och förmågan, den tror jag att man inte rår på i den stadiet. Så att det sker ju massa saker, och det här är ju därför jag antar att de på Säpo älskar sitt jobb. Det här är det ju klurigaste man kan hålla på med.
Såklart.
Tänk att sätta upp ett finger i luften. Det är ändå människor som ska ta beslutet. Ska vi avvakta? Eller vågar vi låta det gå ett dygn till? Vad kan vi få för information? Vad kan vi liksom vinna på att avvakta lite till? Med då risk för att det händer någonting. Och det får ju inte hända.
Det är inga superroliga beslut att fatta.
Nej, och då ska vi också komma ihåg kanske det som jag ännu mer jobbar med. Det är ju ensamagerande. Då blir det ju problem. För ni ska ju inte tro, även om Säpo har koll på 2-3 tusen pers, ni ska ju inte tro att alla personer som har avsikt och förmåga att genomföra en attack, oavsett om det är terrordåd eller en PDV-attack, alltså att det inte finns en terroristgrund, det är helt omöjligt för myndigheterna att hålla koll på alla människor i samhället.
Men om man tänker lämpliga liksom motiv, vi har pratat om de här islamfientliga vibbarna som sänds ut som någon slags sanning om Sverige. Det är en del, såklart koranbränningar och allt vad det nu är. Men jag lite så här i min ensamhet går och känner lite oro inför, det är effekter av att vi går med i NATO nu. Alltså varför, om det inte är ryssen så finns det ju liksom andra med ryssen allierade som borde ha intresse av att så att säga bestraffa nationen Sverige för detta.
Ja men gud, alltså ryssen sitter nog, och nu pratar inte jag om den ryska personen, jag pratar om den ryska politiska, bara så att ni förstår att vad jag skiljer på. De sitter ju nu och käkar fucking Haribo-nappar och njuter av det som pågår. Och kan de, alltså om vi tänker främmande makt som vill Sverige illa, och det är ju bara att läsa sig här på ett rapport, det är Ryssland, Kina och Iran som är de tre huvudaktörerna. För dem är det här ju fucking julafton. Och kan de gynnas och utnyttja det här momentumet för att söndra, slå split i NATO, och så vidare, då kommer de ju göra det. De kommer kräma skiten ur den här desinformationskampanjen eller koranbränningarna eller så. Självklart.
Bra snack. Jag känner mig mycket lugnare nu.
Men det är nog, om vi ser liksom huvudessensen av terroristbrott, ett, injaga fruktan hos en befolkning, check va? Två, att tvinga offentliga organ att vidta eller att avstå från att vidta åtgärder, till exempel stifta lagar, till exempel inskränka våra demokratiska rättigheter, till exempel alltså göra saker som blir då ännu mer muslim, som blir muslimfientlig, som inte var det innan, för att man ska försöka minimera någon form av risk. Och tre, allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i samhället. Det är ju check redan nu,
inte minst.
Ja, vi går ju redan nu omkring och är rädda, och jag hörde någon jävla mupp. Ursäkta mig, ibland blir jag så trött på säkerhetsrådgivare så att jag orkar, ibland vill jag kalla mig något annat. Men någon av mina, jag vet inte om man ska säga konkurrenter, men någon som har klätt sig...
Låt oss kalla den antagonist.
Ja, men låt oss kalla personen för en jävla säkerhetsmupp som gick ut i media och sa så här: ja, när du är i folksamlingar så kan du ju liksom titta på avvikande beteende. Alltså, far är jag med. Men, och då kom liksom fortsätta med, till exempel liksom en skum väska eller skägg. Man bara...
Ja, men snälla. Alltså, min man är i
farozonen. Exakt. Nej, men det där, och det är ju liksom, det är precis det de vill ha oss. Ja. Misstänkliggöra varandra, öka polariseringen, slå, liksom söndra samhället. För att de här främmande makt, de tjänar ju på det.
Mm.
De vill att vi ska vara svaga i bindningarna.
Och så rädda, att det och känna fruktan. Fast,
ja, för rädda människor tar dåliga beslut. Det är sen fucking gammalt. Mm. Och jag blir upprörd när jag märker till och med människor i min närmsta kontext som bara hugger på betet. Ah. Så fort, man kan slänga ut ett ruttet bete, de bara, ja, så är det. Nu måste vi, jag ska flytta in i en gated community och jag ska...
Men vad kan man göra då? Alltså, har du något tips och tricks till gemene man?
Jag skulle säga så att man ska påminna sig själv om, och det här pratar jag jättemycket om till exempel i skolorna, för då, om man ska försöka motverka radikalisering, och det här pratade ju både Säpo och vår justitieminister om nu senast på konferensen. Man ska komma ihåg att när vi ur frustration, vuxna människor, sitter och muttrar om vad fan är samhället på väg, det har aldrig varit värre nu, systemkollaps och allt annat som folk sitter och muttrar runt om i fikarummen. Det är ju att bara hälla bensin på de personerna som håller på att radikalisera sig, som lider av ett stort samhällsförakt, som inte tror på de demokratiska processerna, som har förakt för styret i landet. Om då liksom deras frontfigurer, föräldrar, lärare, föreningspersoner liksom hela tiden bekräftar den tanken. Sen att inte vi kanske är då våldsbejakande och inte, och är alldeles för gamla för att hålla på och radikalisera sig in i det här. Man ska tänka vad man sprider och vad man går på. Alltså, i panik föds ju ingenting gott. Även om jag har djup och innerlig respekt för människor som är nästan lamslagna av det här hotet.
Mm.
Men jag tror att det behöver hanteras i särskild ordning, för annars så gör vi ju exakt det de vill.
Ja, men det kanske borde hanteras i någon slags primär särskild ordning. Alltså, det borde komma ganska högt upp på agendan. För det är som du säger, om vi inte lyckas där så spelar vi de här onda liksom krafterna i händerna.
Ja.
Och det vill vi inte.
Nej, det vill vi inte. Och några så här grundbultar som jag tycker att de har varit duktiga med i medier nu, det är att agera extremt källkritiskt. Var får du din information ifrån? Jag skulle säga att det är ju bara betrodda källor som gäller nu. Det är de stora myndigheterna, det är polisen, MSB och Säpo, krisinformation. För att du kan nog tänka att det finns så många aktörer i det stora och det lilla.
Ja, och där,
som nu ska försöka utnyttja det här till sin egen vinning, oavsett vad den är.
Där skulle jag vilja utnämna Sverige som någon slags lost population i avseendet. För att jag blir fan mörkrädd varje dag. Och då pratar vi inte om den här typen av information. Så sent som idag så tror jag har sett 4 eller 5 personer som på Facebook har delat, du vet, det singlar ju runt något sånt här inlägg, det så här: jag trodde verkligen inte det här fungerade och jag har aldrig brytt mig om att läsa igenom ett sånt här inlägg. Men nu vet jag att om jag delar det här, då kommer jag slippa få en massa spam i mig. Men det är så här, det är bullshit. Alltså det är så, och det är så som avgrundsdjupt fattigt på liksom värde. Både nyhetsvärde och relevans i det stora hela. Men det räcker.
Ja.
Jag delar vidare. Det här verkar, jag testar. Ja.
Det här har vi varit inne på förut, det här med att vara så jävla trigger happy.
Ja.
Det kan allt från så här, dela det här om du tycker om din dotter.
Precis.
Eller så här, Gunnar blev av med sin cykel av 2 skäggiga män. Mm. Det är för jävligt alltihopa. Hjälp Gunnar att hitta en cykel. Så tittar man bara, för det första så är artikeln från 2009. Ja. Som är inne på sitt tredje varv nu. Bara för att... Ja, men alltså...
Ja. Nej, men hur ska det bli? Skärp er där ute nu för...
Ja.
Bam.
Bättring.
Ja.
Och sen skulle jag vilja säga så här, för nu... alla intervjuerna fått göra nu, olika radio, då är det ju så här, vad myndigheterna säger att vi ska vara sunt vaksamma, vad betyder det? Mm. Myndigheterna säger att vi inte ska vara oroliga, leva som vanligt, vad betyder det? Myndigheterna säger, jag tänker att vi tar en sista paus och sen går vi in lite mer på så här, vad gör vi nu i vardagen? Hur ska vi liksom skapa vårt nya normaltillstånd? Oh. Vi skickar med folk lite tydlig fakta.
Låter helt ljuvligt. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 322, vi pratar om det förhöjda terrorhotet och nu kommer Lena Ljungdahl alltså leverera lite hands-on tips och tricks. No. Ni kan betrakta detta som snudd på en workshop i
liksom, ja, vad fint.
Manual
Bikupa.
Kring ja. Så här ska du leva ditt liv framöver, varsågoda.
Mm. Och det har jag fått öva på sista dagarna, för det är så roligt när man ska sammanfatta en 5 timmars utbildning när någon typ ska göra så här, att vi har 30 sekunder och så har vi en liten snygg grafik. Men, ja, mina bullet points, så här, 1, och det säger myndigheterna, du måste köpa tanken på att det är ett högt hot nu. Du måste köpa tanken på att det är ett högt hot att någon genomför ett terrordåd i Sverige. Annars hade de inte satt det. De har... Tro mig, de vill inte sätta en 4, men nu har de gjort det och då finns det anledning till det.
Mm.
Så den tanken, det skulle kunna hända på en plats där du befinner dig. Det är väldigt osannolikt. Väldigt osannolikt att just du, många av oss har varit på Drottninggatan, ganska få av oss var där precis just då.
Mm.
Men om du är på en sån plats, då är konsekvenserna skyhöga. Så då säger de, sund vaksamhet. Om jag ska försöka bryta ner det lite grann.
Mm.
Sund. Vad betyder det? Ja, det betyder gå inte i spinn, få inte panik, bli inte misstänksam på allt och alla. Och varför inte det? 1, det är ganska deppigt sätt att leva. Mm. 2, du kommer att kika på fel saker. Du kommer inte att kunna identifiera en gärningsperson. Den går inte runt och ser allmänt skum ut om den vill komma under radarn. De har gjort sin läxa. De kommer inte att synas så mycket innan attacken har börjat.
Men,
så att,
för att fråga, eller? Betyder det också i konkreta ordalag att du ska fortsätta gå på dina konserter på, vad vet jag, köpcentrum och lokala marknader?
Politikerna säger ju lev som vanligt. Jag som privatperson och säkerhetsmupp säger det är nog en utopi. När de samtidigt säger att det är ett högt hot.
Mm.
Utan jag hävdar ju att man får faktiskt ta egna beslut i sin egen familj som sin individ. Jag tycker att man ska prata mer om ett dynamiskt säkerhetstänk. Lite gasa broms. Alltså man kan inte välja ett förhållningssätt som är så här, jag kommer inte göra några som helst inskränkningar, jag ska kunna ha mina lurar på mig och jag kommer vara överallt och så vidare. Det är lika dåligt som att säga, nu ska jag verkligen undvika alla folksamlingar, jag ska inte gå på en konsert. Jag skulle vilja säga att du behöver sunt vaksam är, sunt betyder i det här fallet lagom och tycker jag spänstig vaksamhet.
Mm, mm.
Det är ett bättre ord.
Mm.
Du behöver inte vara vaksam överhuvudtaget för terrordåd när du är i svampskogen.
Just det.
Men om du är mitt inne på en signifikant plats, säg Stockholms innerstad, säg Kungsträdgården, T-centralen eller vad det nu kan tänkas vara, eller du reser till något annat land med höjt terrorhot. Då får du notcha upp det lite grann.
Mm.
Det tycker jag är det sunda i det. Att förstå att det finns en tid och en plats för att vara vaksam. Och vad betyder vaksam? Ja, om du tänker på vad som har gjort att Homo sapiens har överlevt. Så är ju det att vi har ett jävligt finkalibrerat överlevnadssystem. Som går ut på att vi ser saker, vi hör saker. Tillsammans i tight teamwork med vår amygdala så reagerar vi på saker. Om det faller en balk på en trottoar, då kommer du att hoppa till av ljudet. Utan att du gör liksom ett så här invecklat beslutsfattande.
Mm.
Det bara händer.
Mm.
Och för att det ska bara hända, då behöver du kunna se saker. Du behöver kunna höra saker. Du behöver kunna känna lukten av rök eller vad det nu är.
Mm.
Så jag skulle säga, var lite spänstig i ditt säkerhetstänk utifrån din kontext. Också din sårbarhet. Är du ett litet barn? Sitter du i rullstol? Du är mer sårbar.
Mm.
Eller om du är liksom en beväpnad polis. Det är två olika personer som kommer ha två helt olika beslutsunderlag för en samma situation. Och vaksamhet är, du måste kunna ta in världen. Du måste kunna se, du måste kunna höra i de tillfällen där du anser att det är en högre hotbild. Och det är på platser där det är mycket människor. Mm. Terrordåd sker inte mitt ute i skogen med en person skadad. Det är helt meningslöst för våra antagonister att göra så. Mm. Det tycker jag liksom är definitionen av sund vakt. Sen får man ta egna beslut. Är du så otroligt rädd för att gå på konsert? Ja, kommer du njuta av konserten om du tvingar dig dit? Mm. Kan du göra på något annat sätt? Kan du ta mer, reda på mer fakta? Kan du boka din stol nära en dörr? Kan du göra någonting? Så, för jag tror inte på att inskränka sin egen rörelsefrihet så mycket. För att det är inte ett värdigt sätt att leva på. Och inte uthålligt. Nej. Och också mest troligt helt onödigt.
Ja, och jag tror faktiskt ärligt talat, om vi ska vara lite seriösa, så tänker jag att om man nu upplever de här känslorna och otryggheten och rädslan, att man faktiskt redan nu börjar jobba lite grann med sin mentala förberedelse, sina stressorer. Ta reda på hur fungerar jag i stress? Hur kan jag jobba med att få bort den här förhöjda grundstressen? Ja. För den gynnar inte någon, och särskilt inte om man mot alla odds skulle råka hamna i en sån situation. Och dessutom, en sak till. Det riskerar ju att förminska ditt livsutrymme jättemycket, helt ogrundat. Exakt. Så sök hjälp, ta hjälp, sök stöd och gör något åt det nu.
Ja, och prata. Det finns ju lite så här go-to. Att prata om det, att hålla på med lite fysisk aktivitet, att försöka behålla dina rutiner, gör saker du mår bra av, men framförallt läck lite information om hur du känner inför andra, för att jag har haft flertalet ganska tuffa samtal med människor i min kontext närmsta dagarna, sådana där som har tänkt dra åt lite för hårt, lite för snabbt. Och då kan det vara bra om någon kan sätta lite motvikt
men,
till det.
Men du kanske kan coacha mig lite då? Jag ska ju ta med min familj. Jag ska ju på konferens om en dryg vecka. Till ett annat land. Ett soligt, varmt land.
Good for you, honey bunny.
Det var en parentes. Men ändå, jag ville få det sagt. Vi har ju tänkt åka vi tre, flyga dit. Jag har ju ännu inte liksom formulerat några konkreta tankar kring själva resan sett till då den här förhöjda terrorhotsnivån. Men finns det någonting som vi bör tänka särskilt på nu när vi ska ut och resa?
Ja, alltså resesäkerhet är ju en grej, och det bör man ju alltid tänka på. Man behöver ta reda på resmålet man ska till, och det finns otroligt mycket information att få på olika hemsidor. Med
du,
allt
du från menar vad det är för risker? Eller, alltså...
Ja, visst.
Ja,
visst.
Okay.
Det är stor skillnad att resa till Raqqa och resa till Flen.
Ja.
Alltså man behöver ta reda på vart ska jag? Vad finns det för risker? Vissa länder är det jättemycket rån på gator hos turister. Mm. I vissa länder finns det såna här no-go areas. Bara, var inte där efter klockan 8 för då kommer du bli avplockad. Så att söka lite information. Allting som man gör i förväg, och man kan göra det utan att bli ännu mer orolig, och då är vi tillbaka till att då bör man ju söka hjälp. Det, som de här människorna som säger, jag kan inte gå en HLR-kurs för då känns det som att Bosse ska få hjärtinfarkt.
Men alltså, vad är alltså, det för...
Ja, det finns människor som inte kollar sina utrymningsvägar när de kommer till hotell, för det känns som att det ska börja brinna då.
Ja, för att det blir alltså, en inbillad jinx. Ja,
exakt. Nej, men jag, när jag reser, då kikar jag upp resmålet. Är det något särskilt just nu? Att hålla koll på sina papper.
Jag ska ju för fan uppehålla min folksamling.
Ja, exakt. Och det är väl inga problem, men då ska du veta att i en folksamling så är det möjligtvis lite högre risk för diverse. Mm. Det behöver inte vara terrorhot.
Nej, nej.
Det kan vara någonting som händer så hela folksamlingen börjar röras väldigt snabbt. Och det har vi ju känt på några stycken av oss.
Det har vi gjort.
Att hålla sig på benen, det är A och O. Nej, men att ha lite så här återsamlingsplatser med sina barn ifall vi kommer ifrån varandra. Mm. Att ha koll på sina papper och försäkringsgrejer och sådär. Och vissa länder så kan man ju faktiskt informera ambassaden och UD om att jag är i landet om du ska till ett högriskland. Det är många som gör det nu när de ska till Sverige för att vi har förhöjt
eller hög hotbild. Ja, för vi är ett högrisk.
Ja.
Herregud.
Att andra länder säger, om du åker till Sverige så vill jag veta det. som ditt lands ambassad.
Hur vet du vilka som är högriskländer då?
Du vet går in på UDs hemsida. Mm. Ja, absolut. Okay. Mm. Och där kan du ju gå in på sån här Sweden Abroad och liksom logga dig. Jag är i landet. Och det är också en så här medskick till mig. Det går, eller från mig till er. Det går inte att här och nu säga exakt vad du ska göra om det händer. Mm. Däremot så behöver du här och nu skaffa dig kunskap om olika handlingsalternativ. Mm. Det här som myndigheterna säger, fly, sök skydd, larma. Vad är det ens egentligen? Och här kan väl ge lite tips. Vi har ju haft ett par avsnitt på temat. Så då behöver vi inte gå in igen. Ni kan lyssna på avsnitt 26, 27 och 111. Där vi går igenom allt om hur man flyr på ett adekvat sätt. Eller söker skydd på, och vad man ska säga när man larmar. Men för där och då. Då är det faktiskt bara det du kan se och höra och ta in. Precis där du befinner dig. Det är också ditt beslutsunderlag. Mm. Och det kan skilja sig varje sekund i ett nytt beslutsunderlag.
Mm.
Att säga här och nu att du ska fly. Tough luck, du befann din tunnelbanevagn. Mm. Du kan inte fly.
Mm.
Alltså att man bollar de här tankarna. Och att hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet. Som du siar in i framtiden och funderar på. Vad, köp tanke på att det skulle kunna hända. Vad ska jag göra om det händer? Medan du sitter och tänker på det här och nu så kommer du automatiskt bli bättre där och då.
Mm.
Det är så hela vår evolutionen har skapat vårt system. Precis som att jag kollar utrymningsvägarna när jag kommer till ett hotellrum. Det gör ju inte jag för att jag är jätterädd för brand.
Mm.
Utan det gör jag för att jag har bestämt mig för att det skulle kunna börja brinna. Och då vill jag fan i mig vara riktigt bra i stunden. Mm. Så då gör jag det nu för att jag ökar på mina chanser att agera adekvat. Det är exakt samma sak med terrorråd.
Och det faktiskt vet man ju faktiskt. Det är ju ändå så att säga, klarlagt att ju högre mental förberedelse du har, desto större är chansen att du vid en skarp händelse när pulsen slår i 200 faktiskt kommer kunna fatta ett beslut som kan rädda dig.
Och om du vill ha liksom tyngd i det, det är det MSB, polisen och CVE skriver i sin nya vägledning, i det här fallet kopplat till skolor, men det spelar ingen roll. Det står så här, om skiten slår fläkten så skriver de inte. Man önskar att MSB hade skrivit så. Men så är det den enskildes kunskap om olika handlingsalternativ och den mentala förberedelsen inför det här som är direkt avgörande för utgången.
Mm.
Så det är bara att göra läxan. Och då spelar det ingen roll om du är på en buss, på en konsert, du i ditt varma land. Det är samma jävla överlevnadsstrategi som gäller på alla platser. Och du kommer gynnas av att ha tänkt de här tankarna i förväg. Och när du har tänkt dem, förpackat dem, bestämt dig vad du ska göra och liksom kan det här, då kan ju du gå ut i vardagen och det är då du landar i det de säger. Lev på som vanligt. Alltså ändra inte så mycket, undvik inte så mycket, men gör din fucking läxa i förväg. Det kan vara tredje gången det här avsnittet jag säger fucking, men det är för att jag tycker att det är så viktigt. Jag känner mig lite down with the kids idag.
Faktiskt. Ja, absolut, absolut. Ja.
Nej, men det, jag tycker ändå att det är viktigt för att det här kommer påverka oss, hur vi än vänder och vrider på det. Så påverkar oss. Det räcker med att ditt barn kommer hem och säger att den vill gå på en konsert imorgon. Mm. Så kommer du få en liten knut i magen och säga, åh, vi ska inte undvika det. Vi ska vara sunt vaksamma. Mm. Ni kommer behöva ta de här tuffa diskussionerna. Jag skulle verkligen föreslå att ni gjorde det framförallt med barnen. För de har hört om pressis. Deras kompisar pratat. De kanske är jätteoroliga. Jag tycker ändå att det är bättre att adressera den här jävla elefanten i rummet.
Men det är det, jag håller verkligen med. Det ska vi göra, vi ska adressera den, vi ska prata om den och inte trycka undan hotet. Utan faktiskt försöka möta hotet och våra rädslor, det tror jag på. Men också så ska vi ha någon slags förtröstan i att detta kommer att övergå i ett normalläge. Där vi kommer att tycka att livet känns trevligt igen, vi kommer gå på våra konserter och vi kommer känna oss trygga även i köpcentrum och på bussar och allt vad det nu är. Det är liksom dit vi måste.
Och sen så kan ju vi, varje medborgare, fundera på vad kan vi göra i vardagen med våra barn eller någonting för att försöka hjälpa de här 15 myndigheterna.
Mm,
för att jag tror inte att det ligger... Det ligger inte på 15 myndigheter att förhindra och försvåra och liksom avvärja eller vad det nu är, terrorattentat, utan vi är alla en pytteliten, så är vi alla en kugge i det här hjulet, faktiskt.
Helt riktigt och sant. Mm.
Jag tror att vi slänger ihop boken där. Det, som sagt, avsnitt 26, 27 och 111, där går vi igenom mycket av det här. Både PDV, alltså pågående våld, hur man flyr och söker skydd och worst case scenario och sådär. Så att, lyssna på det. Kanske bedöm om du kan lyssna på dem tillsammans med dina tonåringar.
Mm, bra. Bra tips.
Ja,
verkligen.
Men du ska ju alldeles strax, enligt tradition, komma med en veckas lista som jag hoppas blir lite mera fnissig än hotet från Ryssland.
Och lite kanske, marginellt, ja. Lite. Ora, det ska vi nog kunna ordna. Men ska vi dra, har vi någon samhällsinfo vi behöver avhandla?
Ja, Ljungdahl och Ginghede på Instagram. Mm. Även Ljungdahl och Ginghede som hemsida. Där finns det massa information. Vi kommer vara med i Nyhetsmorgon igen den 31 augusti 10.40. Mm. Kan ni boka in redan nu. Och nästa torsdag, kan vi säga redan nu, har vi ett superintressant avsnitt. Och vi har intervjuat en pilot från polisflyget.
Oh.
Som sitter och drar i spakarna i helikoptern.
Fasen.
Det där gillar du.
Oj, oj, oj.
Det är tvära kast i hockey.
Ja, det går
vi
fort
går,
i hockey.
Vi går härifrån till dit.
Ja, men jag gillar.
Och veckan efter det så kör vi ett historiskt case. Och sen har vi massa andra grejer som ligger i röret och pockar på uppmärksamhet. Så det här kommer bli bra.
Det kommer bli hur bra som helst. Verkligen. Mm.
Men nu, Anna.
Ja!
Annas jätteviktiga lista.
Alltså, det var ju så, vi har ju haft sommaruppehåll. Och det är inte bara att slänga sig in i gamet igen, så att säga, och bara slänga ur sig en lista. Jag var väldigt villrådig. Skulle jag gå biologins vägar?
Eller, gillar man ju.
Ja, jag var väldigt nära att hamna i plack, dentalplack, och göra en lista på det. Oh. Nämligen för
det viktigaste i den meningen var väldigt nära.
Ja.
Att det inte så att säga skedde.
Jag har för övrigt hittat djurarter som har fler tänder än snigeln. Men det får vi ta en annan lista.
Kan vi säga att det är nivå 4 på en 5-gradig skala att det avsnittet kommer att komma?
Det kan
jag säga, ett högt hot.
Det är ett högt hot, det kan jag utlåda. Ja. Det är snudd på en svag 5 faktiskt.
Jag mentalt förberedde mig.
Ja, härligt. Nej, men så här, vi har ju pratat om en ganska deppig företeelse idag, terrordåd. Mm. Det är inte så peppigt alltså. Och jag tänkte prata då istället om ett annat brottsfenomen som är betydligt vanligare.
Jaha.
Tillgreppsbrott, inbrott och rån. Där tänkte jag landa idag. Ja, jag vet. Nej, men för övrigt, när jag läste på inför listan, då var jag tvungen att googla när de första inbrottslarmen kom. Visste du att den första elektromagnetiska larmanläggningen patenterades 21 juni 1853? Det är ju hisnande, eller hur?
Vet du vad? Mitt första jobb, jag kanske har sagt det här, men mitt första jobb, alltså första gången jag satt i en polisbil som färdig polis, då fick vi ett inbrottslarm. Och då larmade han ut det från radion.
Och
sa han på bredaste göteborgskan: det är teamat inbrott på Arly Kid. Och vi åkte till det jävla kvarteret. Vi hamnade mitt i ett industriområde och bara: Arly Kid. Och vi letade och vi letade och letade. Sen hittade vi en skylt där det stod Air Liquid.
Nej, jag orkar.
Vi bara: kan du... menar du Air Liquid? I så fall tror jag vi har varit på plats i 25 minuter. Arly Kid. Ja, förlåt. Det var lite
en rolig utvikning. Innan den första elektromagnetiska varianten kom, då hade man ju att förlita sig på gäss som smattrade eller någon hund som stod och skällde. Men alltså, ja. Nåväl. Det var bättre för. Jag har kommit att intressera mig lite grann för olika gärningsmannabeteenden när det gäller planering av stötar. Och även vilka motiv man motiveras av eller drivs av när man väljer att begå vissa brott. Så jag tänkte att jag skulle nämna några iakttagelser som jag har gjort och just då skildra lite olika motiv. Ibland kan det handla om pengar och liksom värdefulla saker. Ibland kan det vara tydligen helt andra saker, har jag upptäckt.
Jaha.
Plats nummer 5. Då skulle jag vilja prata om dejtingmotivet, om hur vanligt förekommande vi tror det är vid rån och i inbrottssammanhang. Jag snubblade nämligen över en liten artikel i Daily Mail där jag fick läsa om en yngling. En man som rånade en kvinna på 400 kronor och tilltvingade sig hennes telefonnummer. Och hon var ju såklart förskräckt och anmälde detta till polis och allt det här. Men sen 1, 2, 3, det tog inte lång stund. Då ringde rånaren upp sitt offer.
Aha.
Och frågade först om hon var singel. Och sen bjöd han ut henne på dejt.
Identifierade han sig som, hej, det är din gamla rånare. Jag har kommit över lite deg. Jag skulle kunna bjuda dig på en supé värd 400
Idiotin,
kronor.
Idiotin alltså. Nej, men alltså.
Det verkar stökigt på något sätt.
Det är otroligt. Han borde ha gjort det här till en tvåstegsraket, så att säga. Ja. Kanske först rånat en på 400 spänn.
Och sen det är inte samma.
Nej, jag tror att det är, så att säga. Att...
Fast jag gillar ju generellt effektiva människor. Men jag tycker ändå att hans modus har, så att säga, förbättringspotential. Blev det någon dejt?
Nej, han blev gripen istället. Hon sa, ja visst, det är klart vi ska gå på dejt. Jag står här och väntar på dig. Men samtidigt hade hon ju pratat med överheten som kom och satte en liten boja.
Geni.
På. Ja, geni. Plats nummer 4. Det här är ju lite kanske ett motiv av det deppigare slaget. Men kan det vara så att man planerar ett rån för att ta sitt liv? Mm. Alltså det finns ett bankrån som jag tror för evigt har ässat sig fast i min minnesbank, så som ett som jag har hört talas om och sett dokumentärer om. Ett av de mest uppseendeväckande som jag känner till. Det här ägde ju rum i en liten håla i Pennsylvania 2003. Du minns kanske Brian Wells som gick rakt in på en bank med en bomb fastspänd runt halsen och hävdade att 2 beväpnade personer tvingat honom att råna banken. Känner du igen det här?
Nej.
Nej. Polisen kommer dit och man vet ju inte om han är en del av det här rånet eller om han faktiskt är ett offer för det. Så de bojar honom, sätter honom på en gräsmatta typ 200 meter bort, skickar fram bombteknikerna.
Just
som
det.
Dessvärre inte hinner fram. Så han sprängs ju i bitar. Brian Wells.
Ja.
Mm. Alltså otroligt dramatiska scener alltså i den här dokumentären som finns om honom. Nåväl, då var det ju oklart här länge om han var ett offer för detta. Alltså att det var faktiskt fråga om 2 andra som hade tvingat honom till det här.
Ja, han ju säger det innan.
Mm. Mm. Men så det var det inte. Därför att det visade sig sen att han var i allra högsta grad delaktig i det här. Tillsammans med en annan man och en kvinna.
Mm-hmm.
Och han verkar alltså själv ha planerat kuppen. Och låg bakom det här då misslyckade rånförsöket. Men man undrar ju vad hans liksom uppsåt faktiskt att ta livet av sig.
Jag förstår ingenting.
Och i så fall, varför valde han den här jättekrångliga?
Varför inte bara spränga sig hemma?
Ja, exakt.
Vad ska med pengarna till? Eller gick pengarna till den andra kvinnan och mannen?
Pengarna skulle enligt uppgift gå till den här kvinnan. Till ett annat mord. För att finansiera ett annat mord.
Verkar hur stökigt som helst. Om jag vill spränga mig själv kan man göra det. Och dessutom har väl inte polis... För vissa personer klarar ju inte av att ta livet av sig själva. Och det är ganska vanligt inom så här skolattack att de genomför en så här suicide by
cop. Just det, för de vill bli...
Exakt, de beter sig på ett sånt sätt som att de vill bli skjutna. och de liksom med sitt eget agerande säkerställa att polisen hjälper till med det dödande skottet. Men i det här fallet gjorde väl inte polisen, de hjälpte väl inte honom in i döden, men att de bojade honom, eller?
Nej, det var bara att de hann inte desarmera bomben innan den briserade, gick av.
Verkar snurrigt, hörru.
Och jag tänkte så här, om han nu inte, så här, om han ville vara med och hade ett genuint uppsåt att faktiskt göra sig en hack här i rånet, eller för övrigt att hjälpa den här kvinnan, då hade han väl kunnat gjort en attrapp. Precis. Då sätter man väl inte på sig en krage med en så att säga riktig,
nej
oerhört märkligt.
Ja,
inte
snurrig.
Särskilt genomtänkt kupp.
Nej.
Plats nummer 3. Ett motiv som går ut på att hitta droger där man går in i olika miljöer kan innebära risker. Och felbedömningar, vill jag lova.
Inte så ovanligt.
Nej.
Inte så ovanligt att göra tillgreppsbrott för att försöka sno någon annans droger.
Just det.
Binder, den där, tror jag på att säga. Alltså inte,
det kan man
jag
tänka
har
sig.
Gjort det. Utan jag har, ja, så att säga, poliserat sådana ärenden.
Vi ska prata lite kort om José David Diaz Marrero, 20 år gammal.
Oj då.
Som i december 2010 drog igång en stöldvåg som skulle pågå i månader. Och detta är inte så ovanligt även i små samhällen, att man, så att säga, man ser ett mönster. Och inte sällan så riktas misstankarna mot faktiskt tyvärr missbrukare som behöver ha snabba pengar för att få sina droger. Han bröt sig in i hem och stal faktiskt allt vad han kom över. Men hans primära mål var ju att hitta droger. Så på ett ställe så gick han in med två polare då, och där hittade de tre behållare med pulver. Och tänkte, fy fan vilken jävla jackpot alltså. Visst, de öppnar de här kärlen. Och av någon outgrundlig anledning så fick de för sig, de tyckte det såg ut som piller som hade krossats. Så de bestämde sig för att snorta upp det här innehållet i burkarna.
Men det hände otestat.
Just det. Det hände absolut ingenting. Det visade sig nämligen att det här var aska från familjens pappa och deras två hundar som de hade dragit i.
Alltså det finns ju lite av ett talesätt som säger att man blir inte skitsmart av att knarka.
Nej. Det blir man inte. Det blir, man måste ju ändå på något sätt premiera modet här. Att ändå, jag kör. Hänger ni på, eller?
Man undrar liksom hur tankarna gick. Det måste ju, så här, jag gör inbrott hos en känd missbrukare. Och pulvret ligger förvarat på ett sådant sätt som missbrukspulver brukar vara.
Är det pulver i en urna gjord av marmor, då bör du...
Står på uppe på spisekransen där. Och bara liksom med ett litet ljus bredvid.
Just det, man kanske borde tänka då. Är det rimligt verkligen att det skulle vara... Benson.
Han kanske tänkte, det här är ett jävla geni som har förvarat sitt stash i en urna. Vad sa du?
Ja, det, oj, här står det en julgåva och väntar på mig. Helt.
Det, men alltså, det kan ju vara så att han tänkte så här, jag har att göra med en person som har tänkt till ordentligt, som tror att om bängen kommer att göra en klassisk fulhusis, så kommer de bara så här, det är i alla fall inte urna. Han kanske tänkte, vilket jävla geni, och nu tar jag dina grejer.
Gud, det är så dumt. Okej, plats nummer 2. Kan ett motiv, är ett rimligt motiv när man gör inbrott hos någon att man vill erbjuda hushållsnära tjänster? Vad vet jag?
Och samtidigt?
Ja, låt mig berätta om Sherry.
Då ska du fan trycka på i lustkanalen och man bara, nej, nu måste jag få dammtorka lite.
Ja.
Jag går in här.
Ja, det var precis vad som hände när Sherry Bush gick in. Sherry Bush var målsägande, förlåt. Hon kommer hem till sitt hus i Cleveland. Hon upptäcker då att någon har brutit sig in i huset.
Ja.
Och när hon gör sin lilla besiktning kan hon konstatera, nej, men det är ju ingenting som saknas här. Bortsett från en sak, nämligen hushållssoporna. Däremot så var det kliniskt rent i huset.
Luktade
citron. Disken var i ordning ställd, det var dammsuget och det var städat i barnens rum. Och hon gick runt då i sina ägor Och sen hittade hon på köksbänken en räkning för jobbet. En faktura.
Men det är någon som har beställt hemstädning och gett fel adress.
Javisst,
fy fan,
var ju
vad läskigt.
Det var ju det hon trodde. Det stod till och med ett namn på städerskan. Susan Warren. Så hon var ju övertygad, hon har ju gått in i fel hus. Så hon ringer ju då upp städtanten här. För hon hade ju skrivit ut namn och telefonnummer.
Ja.
Nej, och Susan Warren, hon svarar nej. Det var inget misstag. Jag brukar göra så här. Jag brukar bryta mig in och städa. För jag har så himla svårt att få jobb. Var hennes förklaring.
Men trodde hon att hon skulle få pris?
Ja, hon trodde på
eller var det bara jobb hon ville ha?
Nej, ja, precis. Nej, jag uppfattade det som att hon såg det här som en rimlig, en fair chans. Liksom att kanske någon vill ha henne tillbaka.
Fan, det här, vad scary att komma hem.
Det här Susan gjorde du så bra.
Jag har väl berättat om min kompis som skulle låna någons lägenhet.
Nej, vadå?
Ja, men som skulle låna en persons lägenhet nere på Gotland.
Mm-hmm.
Och kommer dit och så var det så här, men jag är inte hemma, du kan hämta ut liksom nyckeln där.
Ja,
gick hem, upp en halvtrappa, gick in, bara, fan, hon sa ju att, och så var det någonting som han då tyckte var konstigt. Mm-hmm. Det var konstigt att det, sa hon inte att hon... Något som skulle ligga fram eller inte ligga fram. Sådär.
Mm.
Bodde där i 4 dagar.
Uh-huh.
Och sen så packar ihop, går hem, hänger tillbaka nyckeln. Och sen så ett tag senare så ringer då den som hade lägenheten och bara, men har du inte varit här? Jo, jag har varit här i en vecka. Men dina lakan, jo så var det. Dina lakan som jag har lagt fram, det skulle ju vara framlagda lakan och det var det inte, så han typ sov i sina kläder. Lakan är ju oanvända, bara, men va? Då visade det sig att den här jävla nyckeln till det här rackiga huset, den nyckeln funkade ju i båda lägenheterna. Så han har ju bott i en annan persons lägenhet i 4 dagar ish.
Ja.
Och också glömt, han bara, vi har ett problem för jag har glömt min tempurkudde. Eller vad det nu var. Förstå att du kommer hem. In i ditt hem. Och känner så här, fan vad konstigt. Någon har diskat. Någon har, det är lite som guldlock. Ja. Någon har sovit i min säng. Och där ligger också en tempurkudde lämnad. Då har man skitit ner sig alltså. Då visar han har bott i fel lägenhet i några dagar. Det är sjukt.
Det är läskigt.
Riktigt, tänk om den hade kommit hem.
Men plats nummer 1 då, det ska jag bara helt kort nämna hur skruvat det är när man förstår vad folk drivs av för motiv vad gäller just föremål eller egendom man vill stjäla. Alltså jag har stött på så mycket skruvade grejer. I Tjeckien så blev till exempel en skidlift eller en sån här stolslift med 3 såna här jävla pelare i metall stulna i en skidbacke. Till exempel.
Jaha.
Eller i Wisconsin. Där stals ost för $90,000. Parmesanost för $90,000.
Ja.
Men det sjukaste jag ändå har stött på idag när jag har gjort min lilla research. Det är ju att stjäla någons hjärna. Och det är inte fråga om vilken... hjärna som helst, utan det är en av de största hjärnorna vi har hört talas om i vår hittills ganska långa historia.
Största som i skrymmande alltså?
Nej, utan, vad ska jag säga då?
Det mest välfyllda?
Så skulle man kunna uttrycka det.
Ja.
Vill du ge dig på en gissning? Vem det skulle kunna vara?
Einsteins
hjärna? Ja!
Aha.
Einstein ville bli kremerad. Och han ville ha askan så att säga spridd på ett visst ställe. Och det här skulle ske mer eller mindre i lönndom. Han ville inte så att säga att det skulle bli någon...
Men det har en annan inbrottstjuv snortat upp. För det stod i en urna.
Just det.
Kan man bara snorta upp det kanske Einstein?
Det hade ju ändå varit mäktigt.
Jo. Det gör ju hela storyn så otroligt mer logisk. Det hade jag kunnat tänka mig göra. Bara få se så här, kan det här gynna mig på något sätt?
Ja.
Kommer jag kunna hjälpa min son med hans matteläxor nu? Ja, förlåt.
Nej, men det var den jäveln Thomas Harvey, Einsteins doktor, som när Einstein dog 1955 avlägsnade i smyg hans hjärna utan familjens tillåtelse.
Nej, för han tänkte... How very Hannibal Lecter.
Ja, eller hur? Och också otroligt egotripp att han tänkte göra forskning. Bedriva forskning på Einsteins hjärna, det kan man ju förstå att man skulle vilja...
Det är väl gott uppsåt.
Förvisso, men det var ju inte Alberts egna, så att säga, önskan. Så han sparade hjärnan i en behållare i något gammalt, någon poolkyl eller...
Ja.
I över 20 år innan det upptäcktes.
Oj då.
Så i slutet på 70-talet så uppdagades detta.
Han forska?
Jag vet
faktiskt
inte.
Man är lite nyfiken vad han kom fram till.
Jag har uppfattat det som att den bara blev ståendes där.
Oj, trist.
Djupt oetiskt. Usch, vad fult gjort. Tack.
Ja.
Jag tänker så många olika saker nu. Men jag tror att vi bromsar där.
Vi bromsar här.
Vi får vara på insidan av min kropp, mina tankar.
Ja, det tycker jag låter utomordentligt.
Ja.
Hörrni, ta hand om
er. Tack, Anna. Tack för listan. Det var kul. Nästa vecka blir det polishelikopter och rövhatt.
Det blir det. Ha det bra.
Mm.
Bye.
Hand om er, bye bye.
Lena, det var ett fucking bra avsnitt du gjorde.
Ett fucking bra. Kan man klippa bort det där, tror du? Jag vet inte vad som hände. Har jag någonsin sagt det?
Nej.
Jag reagerade gång nummer 2. Bara, vad fan säger jag för någonting? Gång nummer 3, då kändes det naturligt.
Åh, herregud.
Det kanske är mitt nya.
Ja, vem vet.
Podplay, en del av